Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Men det är också en sån här grej som händer när man spelat på Ullevi, höll jag på att säga. Man blir lite så här, nu ska jag njuta av livet. Det har tagit mig 20 år att komma hit. I alla fall så får jag hela tiden höra det från människor runt omkring, att så här, du måste leva nu.
Thank you. Som kanske bekant var nyligen världens största artist Beyoncé Knowles i Stockholm. Och visst, hon är fantastisk. Fakta dock. Antalet producenter och låtskrivare bakom hennes, eller för den delen Harry Styles, Miley Cyrus eller Ed Sheerans låtar, är inte sällan 5-10 per sång. Och visst, Lale jobbar också med andra, vi ska prata om det. Men hon är trots allt låtskrivaren, producenten och artisten i projektet som bär hennes namn. Nästa år är det 20 år sedan den stora debutsingen. Förra året fyllde hon som första kvinna Ullevi och i år gör hon samma sak med Tele2 Arena under sin sommarturné. Men först ett stopp i ateljén för inspelning av Värvet avsnitt 575. Här är Lale. Jag gick till en psykiater för, säg, inte 7 år sedan. Och det första som jag minns det första hon sa var så här, för jag mådde piss då liksom, jag hade väldigt mycket så, men jag var ältig, tror jag. Jag var inne i liksom ett ekorrhjul av onda, dåliga tankar och ville ha antidepp typ. Och då, det första hon sa var att hon liksom spände ögonen i mig och sa så här, men hur mycket tränar du? Och jag bara, men vänta, skulle vi inte prata om min ångest?
Är det därför du är så vältränad? Asch. Jo, men du ser jättevältränad ut.
Tack.
Bra jobbat.
Ja, jag har varit på gymmet.
Ja.
Men,
en dag vill jag också, nej.
Men hur har du det med det? Rör du på dig tillräckligt liksom?
Jag försöker röra på mig så mycket det går.
Vi har spelat tennis, det kanske är hemligt.
Ja, just det. Mm. Men jag, det är också så här perioder, men jag vill röra på mig och jag vet att det är bra och jag gör det lite lagom sådär. Men det finns också perioder när man, om man tar ut, jag växte upp som sportig tjej, så att jag hade, så jag, såhär, när jag springer, då springer jag och tänker, jag är lika, men sen så, jag blir ju nästan förkyld efter varje för jag kör så hårt och så glömmer jag bort, vänta, jag måste ju bygga upp mina då blir jag liksom, jag faller ihop och liksom blir sjuk i 2 veckor efter. Nej, men för att jag tar ut mig så hårt. Så att nej, jag ska försöka hitta en balanserad. Men är det inte typ ett pågående projekt hela tiden hur man ska träna?
Jo, det är väl faktiskt. Idag fick jag ett nytt träningspass av min PT. Och det känns jättespännande för nu har jag haft samma lite för länge. Men
började du från noll? Eller liksom, ja, var du väldigt otränad i början?
Ja, och jag var, ska jag säga, faktiskt typ i din ålder. Eller det var nog inför att jag skulle fylla 40,
okay,
som du gjorde förra året. Som jag kände sig, men jag kan inte ha det så här. Men sen, och sen har det varit, ja men då 10 år av off and on, liksom. Men mest on. Men du kommer ju liksom, du har ju varit väldigt mycket på den platsen som jag tänker är kanske den mest så här spirituellt eller andligt sökande platsen i världen. Liksom där alla håller på med breathwork och det är liksom soul cycle och det är liksom, ja men det är så här, soul cycle kanske är ett töntigt exempel, men det finns ju en andlig aspekt av spinning i Los Angeles så att säga, som kanske inte riktigt är helt självklar på sats på fridansplan liksom. Men de här åren som du har varit där, har du soul searchat mycket eller har du växt liksom andligt i Los Angeles?
Nej, kanske det, jag tror att, jag vet inte, jag har förstått att den vägen som jag vill gå är ju väldigt, ibland superkonservativ på ett sätt. För jag är väldigt så här, jag dricker väldigt sällan, jag är väldigt så här, noga med, du vet. Och jag gillar, på ett sätt så kan jag också gilla så här, jag skulle inte tillämpa det själv kanske, just det här traditionella saker. För jag är inte uppväxt med så starka traditioner för att jag, ja. Det var svårt att hålla liksom, traditioner hemma hos oss.
Jag förstår.
Med tanke på all resande och flykt och nya länder. Och handlade mest om att bara
överleva.
Precis, överleva eller bara se vad man ska hitta på för att få dagen att gå. Men jag gillar tradition. Alltså jag tycker, det finns vissa så här, så att jag tyckte det var väldigt fint. Det finns ju så här superortodoxa, du vet, samhällen där. Jag tyckte det var jättemysigt. Alltså, men jag vet inte vad som, det finns säkert nackdelar och fördelar. Men jag tycker väldigt, det jag tyckte om LA var att det fanns väldigt många olika samhällen som kunde liksom leva tillsammans. Det tyckte jag väldigt fint. Så att det fanns ju sådana aspekter i det också. Och jag kände mig inte super hemma i det här. Liksom att festa och bilar och som är väldigt LA också. Det är det, de går ihop på något sätt, att det är så här, man testar saker och är andlig och sen samtidigt så det är så väldigt, men jag gillar det också att det finns en dubbelhet, att man är väldigt öppen med den dubbelheten. Det är i alla fall ett steg vidare att man är ärlig mot sig själv och jag upptäckte att det viktigaste tror jag är att inte tappa bort sig i allt det här och inte för jag upplevde också att väldigt mycket, eller även här över hela världen, inte bara där, men det känns som att folk har så mycket åsikter, men sen så det är som att vi glömmer bort att åsikter är nästan som en religion för oss idag, att man går och har åsikter på söndag och sen så går man och struntar i dem helt sen på måndagen. Det sitter inte här i. Och jag tror att vi har kommit in i en sån här fas där vi tycker och tänker högt, men så är inte det kopplat till våran kärna inuti det här. Och det tyckte jag var väldigt tydligt, att man är så här super PK och bara, ja, vi är för jämställdhet. Och sen så bara gör man helt andra saker. Det här ytterligheterna för mig blev väldigt tydliga. Mm. Liksom det här ur den här omogna människan, hur den kan te sig. Men det är också skärmigt. Jag har inget emot det, men det tar oss ingenstans. Vi stannar ju då i våran utveckling, känner jag.
Men liksom, testade du mycket? För jag vet ju,
jag vet ju,
improvisationsteatern fick ju en stor roll för dig där. Liksom.
Ja.
Det betydde uppenbarligen ganska mycket. Liksom.
Ja, jag började ju med det för att jag skulle förbättra min engelska. Vi jobbade ju med amerikanska artister och sådär, så jag kände att ja, men det är bra. Och också för en sån här, jag tror att innerst inne så längtade jag efter en social miljö där folk var lekfulla. För att på jobbet då är alla så proffsiga såklart, och det ska man ju kanske vara, jag vet inte. Men jag kände liksom, åh vad kul att få leka och samtidigt så utveckla min engelska och sen träffa människor från helt andra miljöer. Och improv är ju, den lockar ju till sig en speciell typ av människor. Det är väldigt så här leva för dagen och man improviserar på scen. Det är ingen som riktigt dokumenterar det. Det är inte som till exempel komiker eller stand-up. Men de skriver ner sina skämt. De har ett mål. Medan improv är bara att ha kul.
Och vara i ett flöde, tänker jag.
Förlåt? Ja, exakt. Mm. Ja, och bara vara i nuet.
Och det, alltså, om man ska dra den analogin nu, jag ska bara säga att det finns liksom två grejer som har nästan blivit som ett tema under den här våren i Värvet. Där det ena är impro, för att jag hade liksom Pia Johansson, the grand lady av impro i Sverige typ. Och det andra är ensamhet, och jag tänkte att vi skulle prata om båda
de två grejerna. De går ihop
lite. Ja, men kanske. Men det som, om man bara ska dra eller så här, jämföra då stand-up och impro, så tänker jag i alla fall att stand-up är väldigt, väldigt mycket i huvudet och impro handlar jättemycket om att få bort huvudet.
Mm, exakt. Man ska gå på känsla. Ja. Mycket känslor är viktiga. Och man ska leka med och hänga på. Inte tycka så mycket. För så fort man tycker, då blir det helt plötsligt en diskussion och ingen vill titta på en diskussion. Så att du måste leva efter känslor, du måste uttrycka dem och så visa dem. Och du kan inte döma den du spelar med.
Nej, och man ska inte gå heller i polemik. Och det är ju det, du är ju på någonting här. För jag tänker mig så här, när jag tittar på ditt artistskap ändå, så tänker jag så här, det är väldigt lite åsikter. Det är väldigt mycket känslor. Liksom. Mm. Du är handelsresande och i känslor på ett sätt. Ja. Och då tänker jag mig att det där rimmar ganska väl med det. Alltså att stå på en scen, det ni gör där och då, är där och då. Och sen så finns det aldrig mer.
För du har väl intervjuat komiker till exempel. De är ju väldigt, som du säger, i huvudet. Det var jättebra. Jag har faktiskt tänkt också, de är väldigt i huvudet. Och det tycker jag nästan, du vet, det kan man ju säga också om vänner som man har som kanske typ är lite mer åt, alltså åsiktsmänniskor, du vet, som tycker mycket. De är ju extremt mycket i huvudet. Och det de levererar är ju bra. Och man tycker så här, ja, det här var ju bra. Och så vänder man sida och sen har man gått vidare. Det hänger inte kvar. Så då undrar jag ofta så här, undrar hur det är att vara en sån som tycker extremt, för du märker ju med mig att jag tycker ju liksom nästan ingenting, men jag tycker mycket men inte riktigt. Så här, jag tänker så här, vad jobbigt det måste vara att vara en sån som tycker, eller liksom som ser saker svart och vitt, men också skönt kanske. Är det därför liksom, är det därför vi mår sämre, för att vi tycker så mycket och känner inte med kroppen, alltså vi känner inte av, jag vet inte. Jag tror det är nästan som att det hänger ihop, eller hur?
Mm.
Jag tänker på empatin ska ju komma från att man vill inte göra någon illa. Men när det blir så här bokstavligt, du måste ha empati för de här människorna. Det här är, så här ska det vara. Då blir det inte naturligt, utan det ska ju komma inifrån. Man ska känna empati, det ska vara kunskap. Och när ska vi börja öva de färdigheterna, tänker jag.
Det finns väl i och för sig, jag menar, om man tittar på, det kanske är absolut mest tydligast med Nooshi Dadgostar, där man ändå känner att det finns liksom ett patos. De åsikter som hon ger uttryck för handlar liksom om att hon på riktigt har erfarenheter av att växa upp i Sverige eller vad fan det nu är. Mm. Och se ett samhälle som hon vill förändra. Och det tror jag är liksom det här bladvändandet som du pratar om. Mm. Jag gissar bara att hon har de åsikterna nästa vecka också, så att säga.
För det kommer från någon kärna.
Ja.
Och det tycker jag man känner, nu känner inte jag till hennes texter, men jag tycker att man känner en skillnad när det kommer från en kärna eller när det kommer från ett huvud. Du vet, när det kommer från, och det, jag tror att vi kommer bli bättre också på att urskilja det, hoppas jag att vi kan bli bättre på det.
Jag har ju tänkt liksom att jag har varit lite tråkig över de senaste åren, för jag har tyckt allt mindre. Mm. Jag har haft väldigt lite så här, alltså, jag är inte så bra på Twitter till exempel, för jag tycker inte tillräckligt mycket.
Nej.
Men, och då har jag sett det lite som ett karaktärs, en brist nästan, att man blir tråkig. Samtidigt så tänker jag så här, ja, fast jag jobbar ju ändå med andra saker, jag försöker ju växa på ett annat sätt liksom.
Men om du tänker så här då, skulle du vilja möta, om det kommer en jättestor grupp människor mot dig, du står på en gränd, så kommer det jättemycket människor, 50 pers. Vill du möta en grupp som tycker starka saker? Eller vill du möta frågande människor?
Ja, det senare låter ju roligt.
Ja, och det är exakt så vårt samhälle fungerar. Om vi tycker för mycket och för starkt och vi vet för mycket, då tenderar det oftast bli väldigt, om vi ska hårdra, fascistiskt. Alltså det är så lätt för oss att hamna där. Så det är ju faktiskt inte bara sympatiskt, utan det är också viktigt rent politiskt. För att de jobbigaste, jag tycker ju alla, de som liksom tycker och de vet att jag är god, jag vet och så vidare. Och så, de är ju de mest läskiga människorna, tycker jag. Så nej, jag tycker det är en bra egenskap att vara frågande. För det är mycket bättre. Hade det inte varit roligt med sådana politiker till exempel, som var mer frågande och undrandes?
Jo, det tycker jag nog också. Absolut. Mm. Och just det där med tvärsäkerheten. Det är härligt med människor som byter åsikt, tänker jag.
Ja.
När bytte du åsikt senast om något? Nu har inte du några åsikter, men du kanske ändå har gjort det om någonting. Jag kan ta ett exempel ur mitt eget liv. För att jag, och nu blir det ju politik och det kanske är dumt, men jag var helt säker på att jag tyckte att det var en riktigt jävla pissdålig idé att gå med i NATO. Och det var jag helt övertygad om, för att jag tänker så här, men jag är pacifist, jag tycker liksom inte vi ska hålla på och liksom, jag tycker inte vi ska anpassa oss och hålla på och rusta upp och skit liksom. Rusta ner istället, föregå åt det hållet. Men sen så kommer det liksom smarta människor som säger så här, jo, fast nu är det ju så här att Ryssland liksom är en krutdurk. Ja, då kanske det inte är så dumt. Alltså jag känner mig agnostisk snarare i frågor. Jag vet inte.
Jag har ingen åsikt om just det. För
nej,
jag tänker,
det är klart inte.
Jag tänker bara att det är bara att titta historiskt då. Om man inte kan bestämma sig och inte vet riktigt, då tycker jag att man kan kanske liksom titta på hur brukar det vara historiskt? Har vi som befolkning, så hur påverkar man en befolkning? Har vi blivit påverkade? Kommer vi bli påverkade i framtiden? Jag menar, de ledare vi är rädda för är de vi ser. Men det finns ju också ledare som vi inte ser. Så att jag tror...
Vilka då?
Ja, det vet jag. Vi ser ju dem inte.
Men hur, på vilket sätt
de,
menar
de som
du?
Är hemska ser vi inte. Nej, men just att det här känslan av att vi måste också se lite grann att det tog ju, nu vill jag inte så här dra upp känslor, det kanske är väldigt känsligt så jag får be om ursäkt, men man tänker liksom med Hitler, det tog ju 10 år innan han hade övertygat ett helt land och sen flera länder. Så att jag tänker på att vi måste komma ihåg att vi också är del av på något sätt ett, vi blir påverkade. Och det finns människor som vill påverka oss. Det är ju, vi är ju en maktfaktor för människor och vi är liksom en pusselbit för någon. Alltså, det är jättebra att man är kritisk och noga.
Men där kan vi, så här, om vi undviker kanske lite just sakpolitiken, men ändå pratar om det där med att bli påverkad. För jag tänker på till exempel så här, ja, men då, att jag har... barn som växer upp och där kan man ju bara kolla på så här, hur stor, okej, Facebook är inte kanske en påverkare för, men TikTok liksom, vad finns det för makt i det över vad mina barn konsumerar och deras algoritmer, och finns det någon som har en tanke om det, eller liksom det faktum att vi alla då har en till exempel Apple-telefon. Så här. Det finns ju en väldigt stark... Det är ju en boll som nästan inte går att stoppa ju. Mm. Alltså någon slags teknikutveckling. Och jag säger inte att jag är emot det. Men jag tänker att man kanske någonstans borde ställa frågan så här, okej, varför står jag typ i kö för att köpa den senaste telefonen för liksom 20 000 spänn?
Mm.
Är det bra för världen?
Jag ärver ju alla mina telefoner.
Okay.
Ja, men däremot så tänker jag så här. Nu har jag Instagram och du vet sådär. Men det tog ju 10 år av... Jag revolterade ju det på något sätt. Jag bara, nej, jag ska inte. Men till slut så liksom, bara, vänta. Det är ju en balansgång. Hur mycket man vill ändå vara där och påverka lite så att det inte bara blir liksom enspårigt. Det är ändå viktigt att det finns alltså en... Vad ska man säga, mångfald. Så att man vill ju samtidigt vara där och påverka lite och liksom om man kan. Och sen samtidigt inte bli påverkad av det. Så att det finns ju en sån där, man måste balansera det och
det
veta.
Det är väldigt svårt, tänker jag.
Ja, precis. Men det är väldigt svårt för att man märker ju också att... jag vet inte, jag har känt att jag måste äga mig själv, jag måste ha makt över mitt liv. Och där har jag satt någon slags gräns att nej, men det här, nu känner jag maktlöshet, nu håller jag på och säljer mig själv. Så fort jag känner den känslan så känner jag nej, stopp. Mm. Så där någonstans har jag satt en gräns, liksom, vad gör jag för samarbete? Och det blir jättesvårt då att... Ja, men, samarbeta eller spela på något företag eller det, ingenting blir, men okej, hur gör jag då för att överleva? Ja, men då säger jag till att jag gör riktigt bra musik, jag organiserar, alltså att man måste hitta ett liv som passar ens inre bild och liksom ens känsla av ett jag. För ju mer man liksom tar bort delar av det, så tror jag att man blir mer och mer, alltså man tappar bort sig själv.
Mm.
Och det är jag rädd för, återigen, det är bara rädsla, ingen princip. Det kanske finns en mening med att vara helt liksom, i andras händer och vara... men det, jag trivs inte i den, med den känslan. Och därför har jag alltid velat vara min chef, du vet, min egen... Du vet, det var jätteviktigt, även från början. Och jag, ibland kan jag avunda sådana som kan liksom, gå och jobba 9-5 och sen så har de... semester och helg. Det låter så mysigt att kunna stänga av och vara så här, ah, jag jobbar bara. Men jag visste redan tid att okay, jag måste jobba med någonting som jag klarar av mentalt också. Jag vet inte varför.
Nej, men det här är ju ändå liksom din livsmission, tänker jag. Att du, för det, jag menar, nästan alla intervjuer med dig som är lite längre så hamnar man ju i det här, alltså, och vi har pratat om det förr också, det faktum att du säger, okej, men nu ska jag göra musik, det här är mitt nya liv. Mm. Och då sätter jag mig 3 år och lär mig det från grunden, hur man faktiskt producerar, så att jag inte behöver vara i händerna på någon annan. Och jag tänker mig också att nu kanske jag är ute på lite fragil mark, men jag tänker mig så här, för min känsla, jag är inte insatt och jag vill inte att du ska må illa, men min känsla är att när du skulle liksom bli ett namn i Max Martin-stallet, var det det som hände där, att du kände så här, nej, men det här är, nu är det inte jag som är chef längre?
Kanske. Nej, men det som hände var att dels att jag turnerade, jag skrev ju bara för mig själv där, och då fick jag liksom en slags åter så som ett liksom tredje break, för så, jag hade ju lite hits och sådär, och sen tänkte jag, men nu ska jag inte vara artist mer, nu ska jag vara så där en av grabbarna och bara låtskriva och chillaxa. Men så kom jag dit och det var ju kul, men det var ju där jag också skrev bara för mig själv och liksom fick en jätte tack för låt. Du vet, alla de här låtarna som handlar om liksom tacksamhet och vara sig själv, och så jag tror den här kombinationen med att jobba med andra artister och sitta där och försöka övertyga dem om att de ska skriva låtar som liksom var mer skör eller var mer sårbar, berätta vad du egentligen tycker och känner, alltså gå till botten, och så försöker du dra ut det här ur och så märker man att så här, vissa bara vill stanna, nej men jag vill bara göra en kärlekslåt om att jag står här och liksom vad det nu kan vara och han är där, du vet. Det blev liksom ett tungt arbete. Så här. Och vissa gånger funkade det liksom med några av artisterna, men jag träffade ju många andra som, du vet, man så här försöker ha en djup... liksom bara så här, låt oss skriva en låt som faktiskt betyder någonting för dig och inte bara en dag på jobbet. Mm. Och du säger, jag vet inte, I like cigarettes, typ så här. Och man bara, okej. Okay. Så det var, jag märkte att det var svårt att bara vara låtskrivare och producent och försöka göra någonting som jag i alla fall tyckte var meningsfullt för mig. Alla måste göra sin grej. Och jag kände att jag fick inte liksom plats överhuvudtaget i det där. För de ville skriva andra saker som inte jag ville skriva om. Och då märkte jag att jag kanske är mer artist än jag trodde. Och jag upptäckte faktiskt... Jag fick liksom också lite mer respekt för mig själv som artist. För tidigare har jag tänkt, om jag är låtskrivare, producent och sen så sjunger jag typ okej. Och sen så gör jag låtar. Ja, det är jättebra. Och jag jobbar hårt. Och det är därför jag... Och vilket är sant, är att jag liksom kunnat ha de framgångar jag haft. Men där fick jag lite så här, fast jag är ändå bra. Alltså, det är okej. Du vet, jag fick en liksom... En egen liten... Jag kan ju... Då gör jag det, typ.
Mm.
Men sen var det ju... Några grejer som jag gjorde där som känns super meningsfulla och jättebra. Jättekul. Det fanns ju vissa personer som... Det var ju tjejerna som släppte fram mig. Det var ju liksom Tori Kelly först. Sen var det Demi och sen var det Ellie Goulding. Så det var ju tjejerna först som liksom respekterade någon som mig. Som producent. För jag var ju inte som en av grabbarna på det sättet. För att de har ju... Alltså bara att man ser ut som en av dem. Så får man ju mycket respekt bara av att vara som dem.
Mm.
Och så kommer jag in där. De bara, vem är du? Eller liksom, vadå? Och jag vill inte heller vara auktoritär gentemot... Och manipulativ, för det finns ju så här... Det finns ju tricks och sånt man ska göra för att få artister att... Jag ska säga, det är bara generellt, alla gör väl det. Alla chefpersonligheter har väl liksom tricks för att få anställda att göra det de vill att de ska göra. Men för mig var det väldigt svårt att ha en sån relation till artisterna. Eftersom jag själv var artist så hade jag väldigt mycket sympati för dem. Och jag vill också... Så min första fråga var alltid så här, vad är det ingen annan vill göra med dig? Skriva med dig? Vad är det för låtar som ingen annan orkar skriva? Och då var det ju oftast att vi gjorde den där balladen som ingen annan ville göra. Men som sen visade sig vara den låten som, till exempel med Demi, Stone Cold, visade sig vara den låten som är liksom en karriärs... förändrande låten som fansen älskar mest. Och du vet så här, så att det är det jag försökt också förklara, att så här, there's a legacy here. Alltså försöka liksom locka med att göra någonting meningsfullt, inte bara för publikens skull, men också för din skull. Det finns något positivt i det. Det finns en positiv kraft i det för dig också. Och det går ju jättebra ibland. Men det var svårt att få alla artister att komma in i det mindsetet.
Mm.
Många av dem jag klickade med, som Demi, hon har ju mycket psykologiska... liksom, hon har ett djup, ett enormt psykologiskt djup. Och, så att det blev ju de som jag klickade mest med.
Men hur liksom, går det att säga någonting om hur den arbetsplatsen var? Jag menar, det är väl...
Du har ju varit där.
Jag har varit där.
Men kan inte du säga hur det var?
Men jag har ju inte varit där och jobbat. Jag har ju typ varit där och liksom... Jag har ju bara varit där på fest och så. Jag har ju liksom inte sett hur Martin är som chef eller sådär. Men det man, den lite grann känslan kanske jag har fått av de grabbarna då som är där mycket. Att det är... gissningsvis lite jobbigt tävlingsmoment så att säga, alltså att man, och sen så har man liksom momentum därför att man just fick en miljard streams med en weekendlåt och då får man liksom, då är man en golden boy liksom. Men det där känns väldigt skört också, att man liksom kan tappa det. Jag vet inte, men det, och det där med skörheten skulle jag egentligen vilja prata mer med dig om, för det är någonting också som jag kände väldigt starkt i Los Angeles senast, särskilt postpandemin, liksom att känslan var ändå när man gick genom en park, liksom jetlaggad klockan 4 på morgonen, att så här, ja men de här människorna som sover här, ett, de är otroligt många fler än de var förra gången jag var i Los Angeles, två, de ser liksom ut att förra veckan hade de ett corner office i downtown LA och nu bor de här under en bit kartong. Liksom. Mm. Det är väldigt, väldigt skört. Mm. Liksom. Det är en väldigt skör existens i Los Angeles som inte är lika tydlig här.
Så du menar också att den kan också legitimera det här tävling? Eller att man måste...
Jag tänker mig att Amerika är en mer...
Vinna eller förlora.
Ja, men lite så.
Men jag gillar... Alltså jag gillar inte det rent filosofiskt, men jag har inget emot det. Liksom. Jag har ju en sådana personlighetsdrag. Sen kanske liksom politiskt eller filosofiskt så kanske det är jobbigt, men mitt personlighetsdrag är ju att jag slänger mig in i någonting och jag satsar allting, så att jag är inte rädd. Absolut inte.
Mm.
Men jag tycker det handlar om så här, hur är man orädd, tävlingsinriktad och liksom tuffas på sitt eget sätt och samtidigt är skör och respekterar sin skörhet.
Mm.
Och det är ju ett, det är ju komplext, för det är lite mer, det är ju inte en traditionell, eller det är inte en traditionell sätt att se en stark person på. Vi har ju författade meningar av det, men jag tycker att jag var nog bland de starkaste. Men jag visste också vad jag är beredd att göra med mitt liv, och jag kände också att, men nu har jag varit här i många, många år. Och jag har gjort det som är bra för mig. Vad är nästa steg? Jag vill ju titta framåt och starta liksom en egen gren med tjejer då. Och inte för att jag inte tycker om... Det är bara att det råkade bara vara killar. Och då tänkte jag, men kan inte vi bara råka vara några tjejer då? Liksom, det blir inget så här... jag menar, bland mina närmaste... kollegor är ju killar, så det, jag har inget emot det. Men det var så här, jag visste hur jobbigt det är att vara tjej i de här sammanhangen. Jag tänkte att de håller inte här, liksom, de tar slut ganska fort. Och sen så går de vidare. Och då tänkte jag, men kan inte vi göra en miljö, eller liksom bara grena ut och sen så kan jag ta hand om några producenttjejer och få dem att bli framgångsrika. För det handlar ju inte bara om att, och titta vad jag kan. För det kändes som att jag hade ändå, eller jag har väl ändå liksom bevisat, men jag tycker det är ännu coolare att bevisa att man kan hjälpa andra att göra det. Det är ännu coolare att vara liksom en så här tjej Max Martin än att bara vara så här en i gänget och bara glida med. Utan jag vill ju visa att men vi kan ju också göra saker på det här seriösa sättet, på det här riktiga sättet. Så ja, där kanske det där kom att jag vill vara chef. Mm. men jag fick ju inte det. Jag gjorde ju inte det där, utan jag gjorde det här. När jag kom hit så fanns ju tjejerna här och de ville det. Och då kände jag så här, vänta, de här tjejerna, som till exempel Grandi då, som jag har signat, som är två tjejer som producerar och skriver. De var ju precis som mig för 20 år sedan, där ingen liksom trodde på att jag kunde producera en egen skiva eller vad det nu kunde vara. Och då kunde jag spegla mig själv i dem. På samma sätt som kanske manliga chefer kan spegla sig i de här grabbarna. Det är inget fel på dem, men någon tjej måste ju också vara chef och kunna spegla sig i de här unga tjejerna. Mm. Det handlar om balans egentligen. Mm. Alltså att samexistera. För att det finns ju empati. Liksom, jag har ju empati för de här då. Och tycker liksom att okej, men det är klart att ni kan bli världsproducenter och låtskrivare och artister eller vad ni vill. Så att det var nästa mål på något sätt. Det kom i vägen. Så jag kunde inte bara sitta lugnt i båten. Jag kände så här, okay, men jag behöver en båt. Mm. Och jag behöver få hit folk.
Mm. Och det skulle vara din båt.
Mm. Ja, det är min båt och det är de som jag sympatiserar med. Mm. Och kan känna igen mig med och vill umgås med. Och vill sitta och snacka över lunch med. Eller har saker gemensamt med. Mm. Och det är det jag gjorde då med Palang då, som vi har startat. Och jag har kontakt med några producenttjejer och artister och sådär. Och Grandi var vår första release. Och sen så, och de proddar och skriver och gör allting själva och liksom får leva ut helt. Och det som är kul, som jag inte jag tycker inte att man unnar artister idag, det är att jag har sagt till dem, men även om första albumet inte går bra, eller även om det inte går bra första tiden, så kommer jag fortsätta tro på er. För idag, du vet ju hur branschen är idag, liksom att någon kastar pasta på väggen och ser vad är det som fastnar. Okej, man signar bara för några singlar och sen släpper man om det inte går bra. Eller nu är du med på Mello. Bra, gick det bra? Nej, okej. Det är väldigt kortsiktiga. Få ge folk tid och utvecklas och få så mycket artistempati.
Mm.
Det är liksom, men det är klart att när man har såna här idéer, det är som att jag skulle säga till typ kungen att bara, men du, jag tänkte vara kung lite här.
Mm.
Alltså det är ju klart att det är lite så här, men jag har alltid varit sån. Jag har alltid haft jättebra självförtroende och jag kan klara av allt i princip. Inte allt, alltså när det kommer till jobb. Men jag har extremt bra. Det är ju så här, det är också en sån här grej som jag tycker är häftigt att liksom bara säga till människor, att bara för att man är liksom snäll och omtänksam, eller du vet, bara skör och sådär, så betyder det inte att man inte är beredd att tävla och är beredd, okej, visst, så länge villkoren är liksom lika så kör vi.
Mm.
Så att jag är väldigt tuff, jag är en gammal fotbollstjej liksom, jag är ju gammal mittfältare som bara
men om man bara målar bilden då, vi behöver verkligen inte fastna i det här, men det är ju någonting väldigt, alltså det är ett otroligt fint hus där i Los Angeles som ligger på den här gatan som jag har tappat namnet på, men och så är det typ så här, men Marilyn Monroe har bott där eller något. Och så är det liksom en fantastisk villa och massa studiorum och så här, och så är det ett jättevackert liksom, bla bla bla. Ska du ha det så också med Palang? Ska du ha liksom ett palats i Enskede där du...
Ja, men vi har, men typ,
ja.
Jättefint. Och så har jag gjort några studiokomplex, så att vi har några studios som tjejerna jobbar i. Så går jag runt och träffar dem och så hänger vi.
Mm.
Så det är jätteroligt, jag har fått det som jag har liksom längtat efter. Det enda är väl att det hade varit jättekul att få, vad ska man säga, vi är ju annorlunda. Alltså skivbolagen är ju inte vana vid vad ska man säga? Det ska jag förklara, men det är en, men jag tror också att framtiden är ovanlig. Man vill ha det där ovanliga, man vill ha det där konstiga, och musiken är på väg dit. Så det känns ändå som att framtiden är vår. Mm. Och det ser man också lite grann att, att den är det.
Men Game Changers då, rent musikaliskt, ja. Vad har, eller lyssnar du ens på musik på det sättet liksom?
Nej.
Nej.
Jag vet inte om det är bara min generation eller om det är fler som känner så. Men när vi växte upp så lyssnade vi på musik och satt och lyssnade på det. Det fanns inte så där i bakgrunden hela tiden. Man dansade eller lyssnade eller... Jag tror kanske det kanske också är en del av varför jag är så fascinerad av musik. Jag menar, om någon börjar spela så här, några ackord, jag bara, ja vad fint, ja, och sen, du så hoppar på det direkt. Så jag har inte nog tagit, jag har inte haft det liksom för givet, musiken. Vad var din fråga nu igen?
När du hörde någonting som förändrade hur, ja, du ser på musik typ.
Ja, precis. När hörde jag någonting?
Och för att göra det ännu svårare för dig så ställer jag en ny fråga medan du funderar. Men för det finns ju, jag har ju träffat många låtskrivare och det känns också som att så här, den dag man börjar jobba med det så förstörs det på ett sätt. Det går inte att dekonstruera låten för liksom.
Ja, men då har du träffat sådana där proffsiga.
Ja.
Mm. Och så känner ju inte jag.
Nej, vad skönt.
Alltså för jag dig. Kan ju bli inspirerad av någon som spelar några enklaste ackord på pianot. Så bara, börja skriva. Men jag gillar ju text.
Mm.
Jag är ju så här, jag gillar liksom, jag är nyfiken på vad som kommer att flyga ur mig. Inte för att jag är så spännande, men för att det är kul för mig att veta, vad är det jag försöker sätta i ord? Och oftast är det saker som jag behöver jobba med själv. Det är någon slags så här, för ibland när jag ser bak och tänker, ja, men det är ju inte konstigt att jag skrev den här, den perioden i mitt liv. Jaha, jag gjorde det för att.
Mm.
Så att det finns, nej, jag har fortfarande jätteroligt med det. Men däremot så märker jag att jag kanske, ja, men som nu med den här låten Framåt, då ville jag ju att den skulle låta lite så här retro och kul. Och lite töntig och glad. För jag tyckte så här, men det, varför får man inte vara det då? Varför ska alla vara så coola hela tiden? Liksom, det är så otacksamt. Det är så här väldigt så här, jag hoppas säga västerländskt fenomen. Men det är någon så här fenomen, du vet, när man har haft det bra väldigt mycket. Då blir man cool. För att man liksom unnar sig det. Bara, men varför, vadå, vem är du? Liksom så här, det finns ingen tacksamhet i någon som tror sig för mycket, tycker jag. Och tycker jag blir oskärmigt. Men så då kände jag att jag vill göra en sån typ av låt för att liksom gå emot det här som känns som att man ska vara så deppig eller vad det nu kan vara. I de fattigaste länderna har de gladaste musiken.
Och det där tycker jag, det där med att liksom våga vara töntig eller så, alltså, eller att på ett sätt blotta sig. Jag tänker
exakt,
mig att
det skörar jag liksom.
Ett slags, för du pratade om det här med coolheten. Jag tänker mig, jag kan inte riktigt översätta det till svenska, tror jag, men jaded liksom, att man är lite avmätt på något sätt. Ja. Att man har sett allt och hört allt. Och det,
världsvan.
Ja,
eller?
Lite så, ja.
Ja.
Och det är ju det tråkigaste som finns, tänker jag, ur ett konstnärligt perspektiv. Att man börjar i det på något sätt. Jag vet inte ens hur det är. Jag vet inte.
Och det är faktiskt det sorgligaste är när man börjar se musikskapandet som ett jobb.
Ja.
För då har man förlorat sin största kärlek.
Mm. Mm.
Det är liksom, det är verkligen det roligaste. Och det är det jag kände också, det vi pratade om förut, att glädjen liksom var viktig, är viktig för mig, att den ska få ta plats. Och då menar jag inte att jag skuttar runt och är glad och är filosofisk hela dagen. Absolut inte. Jag är ju väldigt sådär enkel att ha, eller hur? Nej, men för att man sitter i en intervju och pratar om sina tankar, men det är inte så att man sitter och pratar om det. Utan det är mer bara en känsla att man är sådär lycklig över att få leva.
Du sa något väldigt intressant alldeles nyss, att de liksom fattigaste eller de som har det tuffast, de har den gladaste musiken.
Mm.
Vad bygger du det på?
Jag tror att det är så.
Okay.
Jag tänkte ju till exempel alltså nämna som Salif Keita har ju så här, det är jättebra, det är glatt och det är, men det är fortfarande, eller kubansk musik eller salsa eller du vet, alltså det är bara glädje och så folk står i fattigdom och är jätteglada och dansar.
Hela reggaeton-grejen kanske.
Ja, eller dansband kan ju också vara ett sånt exempel liksom som bara handlar om glädje.
Fast vi har inte varit så fattiga.
Nej, exakt.
Nej. Nej. Eller?
Nej, men det finns ingen coolhet. Alltså, förstår du? Man är befriad ifrån coolheten. Man går till botten med glädjen och tacksamheten till livet.
Ska inte du jobba med ett dansband? Det har varit
varför
väldigt väckte
jag den här björnen, känner jag?
Nej, men det vore väl jätteintressant?
Ja, men jag vill aldrig liksom... Jag vill bara göra min grej och ha kul.
Okej.
Okay. Jag vågar inte ta producera. Åtaganden.
Nej.
Nej.
Du ska inte producera åt andra längre.
Jo, men det gör jag ju via mina tjejer. Ja. Men också ibland när jag känner att jag orkar. Men det är också en sån här grej som händer när man spelat på Ullevi. Man blir lite så här, nu ska jag njuta av livet. Det har tagit mig 20 år att komma hit. Nu ska jag verkligen, liksom, de åren i LA var så, det var så jobbfokuserat. Och jag kände att jag är en fri liksom fågel. Jag måste ha kul och ha roligt. Och jag prioriterar inte samma, liksom, för mig handlar det inte längre om att överleva, utan jag vill leva på något sätt. För att, i alla fall så får jag hela tiden höra det från människor runt omkring, att så här, du måste leva nu.
Mm.
Liksom börja njuta av livet och så här.
Vad fint.
Men samtidigt för mig är njut av livet också att göra någonting meningsfullt och liksom och fortsätta skriva låtar som hjälper mig, men förhoppningsvis också någon annan. Ja.
Jag har inte tänkt på det, den aspekten, men nu när vi sitter här och pratar och du säger de här sakerna, så tänker jag att i viss mån i din musik ganska ofta så här affirmativ, är den inte det?
Vad betyder det?
Nej, men jag vet inte. Jag ska googla. Nej, men det jag tänker då är...
Tröstande liksom, menar du, eller?
Nej, men affirmationer tänker jag mig väl handlar lite grann om att...
Bekräfta.
Tacksamhet till exempel. Alltså att man... Det finns någon sån... Ja, men när du går och lägger dig så tänker du på de saker under dagen som du är tacksam för.
Åh, nej.
Jo, lite.
Gör du det?
Nej, jag gör
alltså,
inte det.
Men
jag
tänker, det funkar för är ju jättebra.
Jag tänker att det hade varit bra, men sen kan man ju också skriva en låt som handlar om hur tacksam
man är. Ja, jag tror det här pretentiösa sättet är lite krävande. Det ska vara roligt och liksom lekfullt och skönt. Man måste liksom... Jag är inte bra på det där i alla fall, att skriva ner och tänka och sådär. Jag är bra på, försöker vara bra på att planera mitt liv och tänka känslomässigt. Om 10 år vill jag vara fri.
Mm.
Hur är jag fri och hur kommer jag dit? Eller jag vill känna den här känslan i kroppen. Jag vill sitta runt ett bord med vänner som tycker om mig och jag tycker om dem.
Mm.
Eller du vet, sådana typer av typ strategiska val för framtiden.
Okay.
För det är också för, så att man inte hamnar där man helt plötsligt, hur hamnade jag här? Det tycker jag nästan man borde redan i skolåldern lära barnen att så här... Istället för att fråga dem, vad vill du bli när du blir stor? Är det så här, hur vill du känna dig? Vad är det för känslor du vill ha?
Mm.
Och sen utifrån det. Ja, men jag vill gå till jobbet och sen så vill jag bara komma hem och vara ledig. Ja, okej. Okay. Och jag vill känna den här känslan. Jag vill ha familj. Eller, ja, egentligen vill jag nog det. Eller du vet, vad det nu kan vara.
Mm.
Så man inte kommer på det. Men det är aldrig för sent. För sig.
Och sen är det ju så här, du ser kanske också, jag borde ställa det som en fråga, men ser du ditt privilegium att du faktiskt visste så himla tidigt vad du ville göra?
Ja, och det är kanske därifrån, det är därför jag kanske är så tacksam som jag är. Och säger och pratar ofta om mina föräldrar att liksom jag är så tacksam över det de har gett mig och den kärleken och respekten. Som jag tycker alla förtjänar den egentligen. Och jag hoppas att vi kan framöver liksom bara ett vänligt ord till liksom, du vet, man kommer och hälsar på någon och så kanske de har barn och så säger man bara till dem, ja men jaha, och lyssna på vad de har att berätta och ta det på allvar och säga, ah vad klokt, jaså, men du vet, säga något vänligt, det kan förändra liv tror jag, att liksom ta människor på allvar och lyssna på dem och ge dem lite plats så de kan få tänka högt och då kommer de fram till saker. Så det är det jag tror att vi, med barnen så tystar vi dem hela tiden och säger så här, men så här är det, så här fungerar det. Istället för, min pappa sa alltid så här, jag vet inte. Och nu, jag tror att det var så här på P3 någon gång tidigt i min karriär att de skämtade om mig. Jag vet inte, jag vet, de skämtade om mig att jag alltid sa, jag vet inte, intervjuer. Men det fick jag verkligen från min pappa att säga, han var, jag vet inte. Han spelade dum liksom. Och nu i efterhand har jag förstått att men han var ju Han hade ju levt ett jättespännande liv. Han berättade ingenting om det till mig. Han hade liksom växt upp i en fattig by, tog sig själv till Teheran, blev litteraturprofessor, skrev böcker. Alltså det är så här, inget sånt har jag fått veta från honom. För han var så här,
målade också väl?
Ja, målade och liksom skrev. Och han gav mig så mycket plats.
Mm.
Så ja, absolut, jag ser det verkligen som ett privilegium. Och jag ser det också som ett, som en, liksom att, inte en pliktkänsla, men det känns som ett kall, ett positivt kall. Att det som mina föräldrar väckte hos mig vill jag gärna väcka hos lyssnaren. För jag tror ändå på att vi är mycket mer lika än vi tror ändå.
Mm.
Men som sagt, jag tror inte man kommer förstå mig när jag pratar. Utan jag tror att man kommer jag kanske förstå, till exempel om man lyssnar på behåll ditt huvud för dig själv, så här, bara plötsligt bara, vänta, det är fåglar som bygger bo i mitt, alltså, eller om man lyssnar på, jag vet inte, jag tror att det kommer sakta men säkert med musiken, man måste liksom, jag vet inte, det känns bara som att jag inte kan uttrycka det jag vill säga med ord, och jag kan göra det mycket bättre med musik.
Mm. Och text.
Och text, ja. Mm. Ja, det kanske, och det
vilket på sätt och vis också är ord.
Ja, och det är också en förmån att jag fick upptäcka det, att jag kunde det. Tänk om inte jag hade hållit på med musik, jag vet inte. Jag hade kanske blivit forskare eller något sånt där och liksom velat forska och jobba i något labb och testa saker och experimentera. Och samtidigt så hade jag inte varit fri i det heller, för att det finns så här incitament och du vet, jag hade varit fast i det. Så jag hade inte ens kunnat vara fri i det, för att jag hade kanske inte haft medel till att göra den forskning som jag ville forska kring. Och då hade jag också varit fallit offer för någonting då kanske, jag vet inte. Och det känns att jag inte var fri.
Fast jag tror att du, jag menar, sett ifrån det som du har skapat för dig själv, så varför skulle du inte har kunnat göra det på en annan väg än den du har tagit.
Ja, kanske. Jag hoppas det. Det som är rättvist med musiken är ju att man behöver egentligen ett instrument och tid. Vilket i sig är ett förmån, absolut. Men det var ändå en billig hobby, om man säger så.
Mm.
Det brukar väl vara så. Idrott och musik är ju de som är mest lättillgängliga. Men sen upptäckte jag att Om man vill göra skivor, då måste man ha studio. Då kommer ju en ny fas då. Så alla de här, men faktiskt fram till bara några år sedan så har det hela tiden varit en så här frigörelseprocess. Och nu äntligen håller jag på att bygga den här studion där liksom där jag kan bjuda in folk och jobba eller ge andra en studio att jobba i eller kontakter eller allt det där som de kanske behöver. Det är en frigörelse. Mm. Process att bli fri.
Och i det där då, liksom i det 10-årsperspektivet, så hur vill du känna när du är 51?
Oj, vad svårt. jag tycker man ska, men jag vill nog, jag vill fortsätta lyssna på min magkänsla och fortsätta vara intuitiv. Inte göra saker jag är obekväm med. Och vara så här noga och rädd om mig själv. Och fortsätta med det. Så det är det viktigaste känslan jag vill känna. Och så vill jag vara fri. Och jag vill också hjälpa andra för att kunna glädjas med dem. Du vet, när det går bra för... Men till exempel nu med Grandi, de fick sin låt nu på någon film, du vet. Och man bara, så blir vi glada tillsammans. Och det är så otrolig glädje. Mm. Och fortsätta vara glad och samarbeta med andra. Och sen också, förhoppningsvis så på vägen så bevisar man också någonting. Att vi kan också göra det.
Jag har så himla många frågor kvar. Och vi har förhoppningsvis tid också. Men en av dem som jag känner att jag skulle vilja fråga dig om nu när du liksom har förlorat båda dina föräldrar. Jag vet att du har pratat om det tidigare, om liksom att på sätt och vis är det, var det dubbelt för dig. För å ena sidan så antar jag att sorgen var väl där, men också att det kom med någon slags frihet.
Mm.
Eller?
Du menar med frihet? Alltså du tänker när jag blev äldre?
Du gav en intervju när du precis hade flyttat till Los Angeles. Jag tror inte att det var med mig, men att det var så här, men det här hade du inte kunnat göra om din mamma var i livet, så att säga.
Alltså
att
okej, men min mammas, ja, för det var efter, eller det var under Colors-skivan då. Ja, friheten att flytta till LA till exempel, eller bara ut och spela. Mm. Absolut.
Men
det låter kanske konstigt om man inte förstår riktigt vad jag menar. Det var ju många, hon var ju lite krasslig några år innan, så att det var ju också, man ville ju inte lämna programmet. Så kanske var i det sammanhanget, men jag vet inte, jag skulle nog inte säga fri på det sättet som man skulle kunna tolka det, även om du säger rätt med ordet fri. Men med fri kanske jag menar, jag vet inte vad jag skulle mena med det i för sig. Jag tycker bara att det är, jag skulle kunna byta ut allting mot att få ha mina föräldrar.
Mm.
Definitivt. Mm. För att jag tycker att det viktigaste är familj. Det finns inget bättre liksom.
Mm. Blekna minnen av dem.
Hur menar du?
Jag är nog lite rädd för det. Nu är båda mina föräldrar fortfarande i livet. Men jag, bara, jag vet att jag hade Ernst Kirchsteiger här för länge sedan i värvet. Och då pratade han om att han liksom gick ut i skogen och försökte minnas sin pappas röst, tror jag. Eller om det var skrattet. Oj, eller vad det var.
Ja, jag vet inte. Jag har inte gått riktigt in på djup. Alltså jag tycker att för varje ny fas i livet så minns man dem och tänker, hur skulle de reagerat i den här situationen?
Mm.
Så jag tycker minnet blir starkare, för man blir också mer lik dem. Nu är det inte alltid kul när man blir lik de jobbiga sidorna.
Mm.
Men de härliga sidorna är ju väldigt kul att bli lik.
Vad är det för jobbiga sidor du har av dem då?
Nej, men för mig är jättesvårt att minnas jobbiga sidor från pappa. Men min mamma gjorde väl ganska tydligt under min barndom. Och hon tyckte det var jobbigt med pappa. Han var ju den här typiska konstnärs... Liksom, det var stökigt, mycket böcker. Allting liksom... Det var upp och ner. Och nu skulle det målas i vardagsrummet. Och nu stod han här och tryckte med sina penslar mot duken. Tick, 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 för varje blad som skulle... Så att det var ju... Det var nog svårt för henne att liksom leva i det där kaoset, för att hon var ju matematiker och liksom väldigt matematisk, och du vet, Iran är matematik också väldigt viktigt. Det är väldigt sådär Och hon var ju bäst i sin stadsdel. Alltså, hon var ju supermatematisk. Men jag tror det var det. Hon var ju skärmad av min pappa såklart. Hon tyckte väl att han var skärmig. Mm. För han var litteraturprofessor. Hon gillade litteratur. Hon var fascinerad av det. Men som matematiker tror jag att man har en annan typ av fascination. För man tycker att, hur kan man komma på det här? Medan han kunde komma på de här raderna och texterna. Så det fanns en så här...
Men inte hålla ordning.
Nej, inte hålla ordning. Mm. Och det var väldigt så, här, så typiskt han. Att, så här, det var mycket så här, nu är det som din pappa. Och det är så typiskt. Och nu ska du göra så. Nu ska det vara så. Mm. Så det var mycket sånt där. Men jag tror att i och med att han gick bort... Då när jag var liksom tonåring, då skiftade hon lite grann och blev lite så där. Ah, men det var ju det här som var skärmigt. Du vet, när hon började sakna det som hon tyckte om hos honom, då primerade hon det lite hos mig. Så det blev som en motsatt effekt helt enkelt, att hon blev ännu mer så där. Det är klart att du ska hålla på med musik, när hon väl upptäckte att jag skrev låtar och spelade.
Mm.
Många av de fantastiska berättelser som jag kan om min pappa idag är sånt som andra har berättat, för han påverkade människor så starkt. Och han var ju så snäll och jättefin människa. Så att jag tror faktiskt inte att det är bara jag som tycker det. Jag tror faktiskt att det är fler som tycker det. Väldigt ovanlig liksom, och en extremt bra förebild för vad en vän ska vara.
Mm.
Eller man ska vara. Eller vad det nu kan vara. Så extremt bra. Så jag har haft jättetur. Men jag skulle säga nackdelar. Hur var det?
Det gör ingenting. Det gör ingenting.
Ja. Men nackdelen i början var väl att min mamma var väldigt så där, att det var mycket höga betyg. Och i högstadiet så var jag ju väldigt... Jag hade ju alla MVG och sådär. Mm. Och slet med det där.
Men finns det några tjejer med rötterna i Iran som har dåliga betyg i Sverige?
Förlåt. Om du tänker gymnasiebetyg så har jag det. Jag har nog sämst. Jag tror inte ens jag fick ett fullständigt betyg.
Okay.
Men jag vill inte säga det, för jag tänker om så föräldrarna försöker övertyga sina barn att plugga. Så jag försöker hålla det gömt. Men jag tror inte din publik bryr sig.
Nej, de kanske är färdiga med gymnasiet. Jag
hoppas det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, Jag hörde dig någonstans prata om något slags revansch liksom, att, och jag vet också att du då i samma veva pratade om liksom, ja, men, de tre, när du får tre grammisar för ditt första album, att du är så här, ja men vad var det jag sa, så att säga. Något slags revanschism. Och då kanske man skulle kunna säga så här, ja, då skulle jag kunna ställa frågan, har du haft revanschen som drivkraft? Men jag vill inte prata om det, även om du ser det så. Jag skulle vilja prata om, och vi har varit på det. Men
och
jag
det är en förenklad bild också. Det är väldigt sådär, vad ska jag säga, exotifierande på ett sätt, fast på ett annat sätt.
Okay.
Men det är liksom så här, du förenklar en person. Inte du då, men att det förenklar en person. Och det är också en sån här jobbig grej, tror jag, som att folk vill ha det där tydliga citatet från en. Men det finns ju inte, det är ju inte bara så enkelt. Det är, jag försöker upptäcka själv vad det är jag gör. Jag går ju bara på någon slags känsla hela tiden, att ah, men det här känns rätt, det här, nej men det där verkar mysko, det där håller jag mig ifrån, du vet, så jag bara går på känsla, och det är ju verkligen det som har lett mig hit, och det har egentligen bara handlat om att jag vill få leva på en plats och jobba och leva på en plats där jag trivs. Jag har inte trivts. Så det här med att revansch och bevisa och första kvinna som vinner producentgram, alltså allt sånt där, det handlar ju inte om, det kanske handlar om revansch, absolut, en sån här liten lustkänslan växer av revansch, men det handlar också om att man vill få vara i en miljö där man känner att man trivs och är trygg, eller bara känner sig, men här kan jag vara mig själv.
Och det jag var på väg emot med att säga att jag inte ville prata revansch med dig är att jag, ja, men jag har en känsla av att liksom, jag är ju pissdålig på att analysera text tyvärr, vilket är synd i ditt fall eftersom det är där du så att säga berättar. Men jag har en känsla av att du hela tiden har försökt skapa mening.
Ja. Punkt. Nej.
Ja.
Nej, men verkligen. Eller ett meningsfullt liv som är värdigt det som jag har blivit skänkt. Liksom. Det är det jag tycker är så fint när folk säger så här, tack. Eller när de, vare sig det är om de tackar Gud eller tackar livet eller tackar människor runt omkring dem. Det är så fint det här med tacket. Så jag har ju till och med skrivit tack, förlåt, som en låt. Så nej, det är, tacksamheten är ju den finaste känslan man kan känna. Den är så här, den skyddar en från, dels från en själv, men den skyddar en också en från dåliga tankar, den skyddar en från osanning, du vet, alltihop. Det finns någonting fint i det.
Jag tänker mig att den liksom, det kanske, för jag har liksom ett slags
mål.
En dramaturgisk båge här, men jag tänker att just det där med att skapa mening känns som att det blir väldigt tydligt i en stund på jorden liksom.
Ja.
Säga jag var där.
Där fanns det ju ett tydligt mål på det sättet att jag tänkte att nu ska jag summera lite grann så gott jag kan livet för någon som behöver det. Och i det fallet var det min mamma, men kanske även jag och andra. Men just det här berättat så här var det.
Hur började?
Och nu kan vi säga att vi var där.
Hur började den?
Jag såg hur vi var stjärnor som landade i havet när vi tog första stegen ifrån oceanen. Jag såg det den gången när vi vadade fram genom vattnet. Jag la mig på marken och tackade himlen att vi fick stiga på land, att vi fick vara här, att vi fick... Att vi fick... Vad är det där nu? Säga, ja, jag var där. Hur underbart var det? Andra versen också roligt. Jag vann över bergen. Det är så svårt med text om man inte sjunger det. Jag vann över bergen. och delade på havet. Jag var starkaste av oss, men den svagaste ändå. Jag fick se dig tacka livet, trots allt.
Mm.
Säga, jag var där. Hur underbart var det? Hur underbart var inte det? Jag var nära, jag var nära, jag var där. Det är så skön. Punkt.
Är det det mest religiösa du har skrivit?
Kanske.
Mm.
Men det är ju, det känns ju, ja, kanske.
För jag tänker mig att jag rätt nyligen påmindes om en lite barnslig känsla av att ha någonting att ge världen.
Mm.
Och det känns som att du har varit väldigt duktig på att nära den delen i dig själv, liksom. Mm. Eller?
Vad fint! Det där är så, jag tycker det är så fint. Det är som att så här, när du sa så här, men en barnslig känsla att ge något till världen. Mm. Det är som att du blev du. Förstår du? Det är så verklig känsla. Jag tror att vi väjer oss ifrån den. Kan man säga så? Väjer,
ja, jag
väjer
tror det. Oss. Mm.
Men liksom att vi skjuter ifrån den där naiviteten eller liksom barnatro. Eller inte barna, men kanske...
Jo, använd det ordet. Ja. För vet du vad? Jag kom, i samma veva kommer jag ihåg den här känslan av att så här, ja just det, fuck Jesus. Gud vad jag relaterar till honom. Liksom. Det där att fan vad det är jobbigt. Men sen någonstans lite längre fram så kommer det att vara värt det. Liksom.
Mm.
Och Jesus är en liksom väldigt... Det gjorde de bra när de hittade på den storyn.
Men bland det bästa som då han sa var ju också att jag vill att lagen kommer inifrån.
Mm.
Och det är precis det som är målet, tror jag, för mänskligheten. Liksom att vi ska förstå lagen, till exempel lagen om att... Ja, inte stjäla, inte vad det nu kan vara. Den ska komma inifrån. Och det är det som jag tycker är bland det finaste. Mm. Liksom, att den ska inte tvingas på eller liksom... Det tycker jag är bland det finaste i alla fall. Det är så fint.
Och jag skulle bara vilja liksom... För jag förstår att... När du då öppnar den låten med att säga jag såg hur vi var stjärnor som landat i havet, så tänker jag mig att jag tolkar det som att du pratar om mänskligheten. Men på ett sätt så tänker jag också att när vi föds, när vi är små och får ett medvetande och man liksom, och världen inte, det har inte lagts på en någon jantelag eller sådär, så är man en stjärna också.
Mm.
Och sen så krymper man sig själv för att passa in, liksom, för att det ska funka med alla sina jävla konstigheter. Liksom. Och sen,
Du är väldigt självklandrande.
Jo, men
det är ju inte du som väljer att krympa dig själv. Det är också någonting som...
Läggs på en utifrån. Ja. Visst.
Mm. Man måste vara också snäll mot sig själv.
Jo.
Men
jag tänker mig att... Så här, att få underhålla den känslan av att vara en stjärna liksom, på något sätt. Att känna sig liksom... Ja, men, att, alltså så här, som jag tänker att du dels gör med din musik varje given sekund. Vilket ju måste vara en ganska härlig känsla, tänker jag. Om man tänker på det. Vilket jag antar att man inte gör hela tiden. För att det vore kanske outhärdligt.
Men... Alla mina låtar börjar deppiga.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så det börjar ju inte glatt.
Mm.
Men det är att jag genomskådar mig själv. Och tänker, har du glömt att du är en stjärna?
Ja, men precis.
Ja. Mm. Fint, har du glömt att du är en stjärna? Mm. Men jag tror att det är också en sån här, det kanske är också en sån här mognadsgrej, eller om det är ålder eller vad det nu kan vara, men jag tycker att jag ser människor mer som stjärnor. Och också att man tycker nästan att alla är lite barn. Liksom man börjar se så här, du har varit ett barn, men då såg du ungefär ut så här. Aha, man får den känslan, och det är lite svårare att tycka helt illa om någon, eller liksom man tycker mer synd nu än förut, kanske man blev arg.
Mm.
Det är en sån här mognadsgrej som jag märker, jag vet inte, det kändes som att du gick in i det där när du sa att man vill liksom göra något fint, det hänger ihop liksom, men det låter ju konstigt när man inte är där. För kommer du ihåg när man var yngre när någon sa så här, det är roligare att ge bort julklappar.
Mm,
då trodde man ju att de hittade på det när man var yngre. Så det är ju inte heller något man kan lära någon, utan det är någonting man måste uppleva och sen förstå själv. Men det är roligare att ge julklappar. För idag tycker jag det. Jag hade aldrig tyckt det för 10 år sedan eller du vet, 20 år sedan. Jag trodde att det var en teori, men nu känner man det på ett annat sätt.
Mm.
Men det är ju där lagen ska komma inifrån. Och då krävs det dedikation och tid. Jag tror mina låtar är ett bra sätt. Om man lyssnar på det liksom kommer in i det. Eller andra artister eller musik där man vet att låtskrivaren vill en väl. Och inte vill bara bekräfta den här mer det här första stadiet i din sorgeprocess eller det här första stadiet i din kärleksrelation eller stick du, jag bryr mig inte om dig, alltså det är ju verkligen första stadiet, utan hitta de här som kan hjälpa dig och komma snabbare fram till de här andra stadierna.
Mm.
men samtidigt varför, ja det vet jag inte.
Mm.
Men då kan du i alla fall varit där. Du var där. Det handlar ju också om en stund på jorden kan ju också handla om att jag fick leva mitt liv på riktigt. Det är det som är kul när man ser så här pensionärer och äldre. De är ju hur tokiga som helst. Just för att de tänker sig, varför satt jag där och inte gjorde det jag ville, eller du vet.
Mm. Du, alldeles strax så ska jag, dels så ska vi försöka börja runda av, men sen så ska jag också utmana dig i din integritet på ett sätt som du aldrig har varit med om förut. Det kommer bli riktigt grovt. Men innan dess så skulle jag bara vilja prata om det här som vi är lite på med liksom. Du har ju skrivit några riktigt, liksom, du har skrivit otroligt mycket musik, och några av de låtarna är ju liksom episka på något sätt. Jag menar, Snö, vet du, sen tidigare kanske, jag älskar den. Goliat, En stund på jorden, liksom. Vet du, eller blir det bara en episk låt, eller känner du det från början, liksom?
Nej. Goliat var ju en låt, någon B-sida, på den tiden hade man B-sida. Som P3 bara, men vi ska spela den här. Vi bara, va? Mm. Okej. De bara, jo. Vi ska spela den. Och så gjorde de det. Och sen var det ju inte förrän några album senare, när Bara för mig själv slog igenom. Mm. Då kom Goliat upp till ytan.
Mm.
Samma med En stund på jorden. Det var ju 8 år senare som folk började märka den överhuvudtaget.
Men jag kanske inte tänker egentligen.
Man tänker inte. Och Sam Da Young, jag visste inte. Man vet verkligen ingenting. Det är verkligen, eller jag vet i alla fall inte, jag sitter inte där och tänker det här kommer bli si eller så.
Mm.
Det slutar man göra efter 10 album.
Okay. Mm. Men sen är det ju också någonting med liksom, jag har några exempel på det som inte bara är dina låtar, men du vet, som man, den här låten kan lika gärna vara 13 minuter lång. Den får gärna bara fortsätta som den gör, för att den är helt underbar. Liksom. Mm. Det är en underbar känsla att vara i. Top of mind för mig, för jag skulle vilja prata lite om Daft Punk alldeles strax, är ju till exempel Veridis Quo med Daft Punk. Kommer du ihåg den? Badabada, badabada.
Ah, just det. Ah.
Badabada, badabada. Den kan bara liksom, kör på bara. Mm. Ni har snott det där från Beethoven eller Mozart eller något, och jag älskar det. Bara, kör.
Mm.
Ja, jag vet inte, men...
Vad var frågan?
Nej, jag vet inte. Hur man skapar det kanske, men det vet inte det.
Men det där har att göra med musikglädje. Att man gillar att spela och man gillar att vara i ett mode. Och vara i en känsla. Men det är sällan...
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har gjort några sådana låtar som jag inte släppt, som bara går runt och runt och är jättelånga och bara mer så här, som ett groove som man gillar och sen så är man i det och man njuter av det. Men det finns ju så mycket bra sånt redan. Så det känns som att så här, varför ska jag släppa det här? Och dessutom så finns ju den här poeten i mig som tar väldigt mycket plats och tycker att det är kul att få vara poppig. Du vet, men som också tycker liksom att åh, vad kul att få hänga här, du vet. Och sen så har jag producenten, liksom producentskapet som också är en, så alla de här olika drag som jag har, eller yrken eller vad man säger, liksom yrken, men,
ja, men roller.
Jobb, roller som jag har, de slåss ju på något sätt om att få existera och också att jag tycker det är spännande att få någonting som är poetiskt att bli. Men som jag tycker till exempel, det kommer bli bra. Jag är bara en sten i havet. Det är inte värre. Det är väldigt poetisk låt. Man måste nästan, den är lite, det tar lite en stund att förstå, men samtidigt inte. Men ändå så gillade ungarna den och den blev ju en liksom en hit, om man säger. Det är så här, hade det stått på ett papper så hade man ju trott att det är en dikt, en. Så jag vet inte, det är någonting väldigt kul med att komma upp till ytan med någonting väldigt djupt och sen så göra det super, super poppigt och kul. Jag vet inte, det är en utmaning där. Det är som att jag vill bevisa att man kan göra popmusik av poesi.
Du, jag sa förut att jag skulle utmana din integritet och nu kommer det.
Men varför vill du göra det?
Nej, men det är nog inte så farligt. Jag har bara fått för mig att det har hänt väldigt stora grejer för dig privat sen vi såg sist. Och jag letar och letar liksom efter ledtrådar i din musik, men jag hittar dem inte. Och jag tänker mig bara...
Alltså... Jo, på framåt.
Okej.
Okay. Det handlar om bara gå framåt, framåt.
Okej.
Okay. En dag i taget.
Okej.
Okay. Ja.
Så det är så du har kommunicerat det med världen än så länge?
Nej, men jag vet inte. Det är som att jag kanske är lite too cool for school. Men jag är ju uppväxt med liksom Kurt Cobain-attityd. Så jag är lite så här, jag har en drag i mig som är så här, mot kändiskultur. Du vet? Att man ska sitta och prata, det här äter jag. Och så här tränar jag och det här har hänt mitt liv. Som att jag har en sån här... Man kanske inte ser det alltid på mig, för jag är så här färgglad och vill ha kul liksom. Men jag har ju någon inbyggd liksom motstånd mot allt det där. Jag tycker inte om det. Så fort det kommer in så här, prata privatliv, så det är som att jag märker att så här, jag blir så här, att det där är ju bara kändisfasoner. Alltså jag blir så här, jag reagerar mot det. Så att jag kanske är...
Fast det är liksom så här,
men egentligen tycker jag det är så fint när andra delar, och jag tycker det är fint egentligen. Jag tycker det är fint när, ja, men när dina gäster pratar om så här viktiga. Jag tycker det är så fint, men jag tror att för mig, du vet, jag vill att på något sätt, jag vet inte, jag vill att jag tycker samtal är så fina när de handlar om riktiga saker, alltså tankar och så här, än att det blir det här andra som bara, oh, och sen så händer det här.
Mm. Men du, vet du, då ska inte jag rota mer i det, men gigantiskt tack för det jag fick rota i, och stort tack för att du kom, Lalle.
Ja, tack så mycket.
Helsingborg, Borgholm, Umeå, Luleå, Dalhalla, Tele2 Arena och Ullevi i Göteborg. Där har du platserna du kan se Lalle live i sommar. Missa inte det för allt smör i Småland, dit hon för övrigt inte verkar komma, men ändå. Värvet ges ut av Acast, produceras av Ninni Westin och leds av mig, Kristoffer Triumf. Och det du hör tuffa igång här i bakgrunden är inte bara smått religiöst, det är nästan gudomlig musik. Vi har som max en vecka, tycker jag. Kram och hej!